Ska vi be tillsammans? Ja, Herre, vi bara prisar och tackar dig. Tackar dig för att du tronar på våra lovsånger, Herre. Tackar och prisar för detta, för att vi får tillbe och upphöja dig. Du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Nu ber vi dig att du kom, helige Ande, och öppna våra hjärtan för ditt ord, Herre. Och ditt ord för våra hjärtan, Herre. I Jesu namn. Amen. När Israels barn var i Egypten så var det ju så att de fick, ja, de samlade halm och så samlade de lera för att göra tegel av olika slag. Och det intressanta med dem, det var att de var slavar. Och de visste när de gick upp på morgonen vad de skulle göra under dagen. Det var ett hårt schema. Och det var inrutat i tider. De visste när de skulle få mat och när de skulle få dryck. Men sen fick man hålla på. Det fick man hålla på i många år. Men så hade de bett och fått profetior tidigare att de skulle bli befriade. Att Herren skulle befria dem. Och hur de föreställde sig det är svårt att veta. Hur det skulle se ut. När det går generation generation och man har hört löften och så, då är det lätt att hamna i att ja, men när kommer det att ske? När kommer det att bli? Och så vidare. Man kan tänka sig att de tänkte så. Och så kommer Moses då, som har levt 40 år i hovliv hos farao i Egypten. Och blir deras befriare som Herren har utsett. Och så kommer befrielsen. Då skulle man ju tänka sig att det blev halleluja-stämning. Men det blev det inte. Utan det gick ganska kort tid. Herren hade delat havet, Röda havet, så att de kunde gå i det. Alltså det var ett mirakel utan like. De hade fått sett någonting som ingen generation tidigare sett överhuvudtaget. Någonsin. Hur ett hav delar sig och de kan gå rakt igenom på ganska djupt vatten dessutom. Jag tror att de gick över Akabeviken. Men i alla fall, och sen en liten stund efteråt så börjar de, har de kommit ut i friheten? Då börjar man klaga. Varför det? Man var van vid att leva som slav. Och så är det med oss människor. Va? Man är van vid att leva som slav. Och då när man kommer ut i friheten, det kan vara att man, när Herren befriar en, när Herren frälser en, som han gjorde, han frälste sitt folk genom att gå genom Röda havet. Vad hände då? Ja, då läktar det, så längtar man tillbaka. Då sa han, tänk vad bra vi hade i Egypten. Gurkorna och alltihopa det här var fantastiskt vi hade. Va? Vi visste hur dagen skulle sluta och vi visste hur dagen skulle börja. Och det är ju alltid slavens igenkänningstecken. Den vet att allt är under kontroll. Men så kommer de ut i Herrens frihet. Och vad är Herrens frihet för någonting? Det är att vara fullständigt beroende av honom. Det är det som är Herrens frihet. Det är faktiskt så. Det är det som är Herrens frihet. Och vad hände då? Jo, de fick manna på morgon och vacklar på kvällen. Varenda dag utom på sabbaten. Och då förstår ni, de hade bara, vad hade de för någonting? De hade Herrens löfte att de inte skulle svälta ihjäl. Och han försåg dem varje dag under 40 års tid. Utom på sabbaten, för då fick de dubbel ration på fredagen dagen före. Så att de skulle vila så som han vilade i skapelsen en gång i tiden. Det var uppror under de här 40 åren. Det var gång på gång uppror. Varför gjorde man uppror? Man gjorde uppror för att man levde i friheten. Det är ganska intressant. Man uppror mot Guds ledare. Mot Mose och Aaron. Man gjorde uppror. Till och med de som var leviter. De som var avskilda. För att vara Herrens särskilda stam bland Israels 12 stammar. Gjorde också uppror. Man gjorde uppror mot vad då? Jo, för egentligen gjorde man uppror mot Herren. Och det slutade med att de fick vara kvar 40 år. Varför skulle de vara 40 år? Jo, i 40 års tid tog det för Herren för att få ut Egypten i deras hjärta. Att vara slavar. Och vi kan också föra på anledning med att vara slavar under synden. Att vara slavar under sin vilja. Att vara slavar under sina egna visioner och så vidare. Va? Istället för att lyssna på Herren. Va? Så det är inte ett dugg bättre än dagen där de hade det i öknen. Va? Egentligen. Så att på ett sätt så hade Herren det ganska... På ett sätt hade Herren gått med folket i öknen. För det var de fullständigt beroende av. Och så kom de in i det utlovade landet. Och i det utlovade landet, det var det så som var av mjölk och konung. Då upphörde mannat och då upphörde vacklarna att komma. För att då skulle man börja bruka jorden. Observera, det var Herrens jord och inte deras. Så är det idag också. Jag vet, vi har fått allt i låns. Ja. Vi är förvaltare, men vi äger egentligen ingenting. För det är hans, hela kosmos är hans och ingenting annat. Och när man förstår det och när man begriper det, då blir livet på ett helt annat sätt. Vi är här som gäster och främlingar, som Lina Sandell skrev. Och vi är på väg till hemlandet. Här finns en plats på jorden så kär som du i mitt hem. Nej, så är det. Men då säger han så här, det är intressant, för många läser andra Korintierbrevet när han visar sig för Salomo. Nu har det gått en tid. Josua-boken kan man säga att det var en beskrivning av hur Guds folk segrar. Domarboken, det är en bok som handlar om Guds folks nederlag hela tiden. I samma land dessutom, i Kanaans land. Men hur kan det komma sig? Det har med uppror att göra och det har att göra detta. Va? Han försåg hela tiden, men man ville inte leva i hans frihet. Och då står det, Herren visar sig på nytt för Salomo. Han har ju visat en gång förut på Gibea på offerhöjden. Där. Så färdigställd i vers 11, Salomo var Herrens hus och kungapalats. Allt som Salomo förutsatt utföra Herrens hus och sitt eget hus lyckades väl. Och Herren uppenbarar sig, det här är alltså andra krönikeboken 7:11 jag läser nu. Och Herren uppenbarar sig för Salomo om natten och sa, jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats, det vill säga Jerusalem, templet. Salomo hade ju tänkt så här, ja men hur kan man bygga ett hus åt någon som är allsmäktig? Ja, det kan man ju undra. Hur kan det komma sig? Ja, det är för att han ville det, Herren alltså. Annars behöver de inte gjort det. Så är det ju. Men han ville det. Hans far David hade fått detta. Men då sa Herren åt David, du får inte bygga templet för du har utgjutit så mycket blod under ditt liv. Så det blir din son som får göra det istället. Va? Och då säger han så här i vers 13. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Varför skulle Herren tillsluta himlen? Och det är för att folket levde i synd. De levde inte i den friheten. De hade gjort alltså saker och ting. De hade följt avgudar. De hade alltså börjat på tillbe grannfolkens avgudar. Om man gör det, menar Herre, då ska, om jag tillsluter hem så inte kommer regn. Det är intressant. Vi har haft torka. Vi har haft massor med grejer på jorden. Vi har klimatförändringar. Inte ett ljud att Herren skulle ha hand om det här idag. Vet ni varför det beror på? Man tror inte att Herren är allsmäktig. Det gör inte ens kristna i Sverige, kan jag säga. Man tror att han är en välsignelseautomat. På sin höjd så är han en välsignelseautomat. Jag ska berätta för dig, det är han det minsta han är. Som välsignelseautomat. Det är ingen självklarhet på något sätt att det är på det sättet, vet du. Jag menar förr när det var torka, när det blev översvängd, vad gjorde man? Då bad man till Herren. Sänd oss regn. Sänd oss regn när det var torka. Nej, nu ska vi sluta köra bilar så då blir det ingen torka. Ha? Men det här är ju löjligt. Det är ju barnsligt alltihopa. Det är ju Herren som har hand om alltihopa. Det är han som är allsmäktig. Han har hela kosmos i sin hand. Även ditt och mitt liv, så det är så. Halleluja. Därför att det är så det är, va? Om jag tillsluter. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet. Eller om jag sänder pest bland mitt folk, säger jag. Och det kan vi läsa om. Det var under Davids tid. Han skulle räkna folket, hade han fått för sig David. Varför var det så misshagligt för Herren att han skulle räkna folket? Ja, det är för att det var Herrens folk kan man inte räkna. Så ser det ut. Det är för att det är hans folk. Och han håller reda på vilka som är i folket. Han håller reda på sina arméer. Han håller reda på i andlig bemärkelse. Va? Men när vi försöker räkna så blir det som på Davids tid. Alltså, hur kan man räkna? Till och med så att hövismann Johab som var på den tiden. Han gick emot detta att få inte räkna. Han tog bort en stam som räknade inte klart. Han såg det som en styggelse. Varför skulle han räkna folket? För underförstått David med att det var hans folk. Men det var det ju inte. Det var ju Herrens folk. Herrens folk kan man inte räkna. De känner Herren, va? Ibland kan man möta pastorer och säga, ja, du vet, jag har en stor församling, 250 medlemmar. Jaha, så ja, men det finns några till också utanför den församlingen, vet du, som bor i stan. De tillhör också Herren. Sen kan man sitta och jämföra, så jag har så och så många. Jag ska berätta, det här är ju barnsligt, det är som ett gäng sexåringar. Det är ju Herrens armé, det är Herrens församling, den här församlingen är Herrens församling. Så ser det ut. Annars blir det sådana 10 topptävlan där man visar upp hur många för varje pastor församling har. Det är ju löjligt, alltihopa. Nej, det är Herrens armé. Det är Herrens. Och när han får ha det, då blir det frihet. Då är vi fria. För att vi vet att det är han som har hand om alltihopa. Och jag sände pest bland mig för. Alltså allt sånt här kan komma, va? Alltså förr så sökte man Herrens ansikte och ropade till honom. Varför är det så här? Nu har vi haft den här pandemin. Jag säger, det är inte alls något likhet med pest överhuvudtaget, kan jag berätta. Men i alla fall pandemin. Har man ropat till Herren och frågat varför blir det så här? Det har man inte gjort. Utan nu man, vi ska be mot pandemin. Nej, men man ska inte göra det. Man ska fråga Herren, varför är det så? Och vet ni vad han gör? Då svarar han. Men frågar man inte så får man inga svar. Så fungerar Guds rike. Ja. Då, sen kommer den här versen som man brukar citera. Man glömmer av den här versen före. Men mitt folk som är uppkallt i mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda. Då vill jag höra från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom mot deras land, säger han. Då ska jag göra det. Men när man förstår, och då förstår man att det är han som har hand om det alltihopa. Och därför söker man hans ansikte för att han ska svara. Och då kommer han att förlåta och upprätta landet. Och skördarna kommer när de ska gå. Och det ska regna när det ska regna. Så går det till. Mycket av det vi ser nu med så här kallade klimatförändring beror på det gigantiska avfallet som vi har i västvärlden. För närvarande. Det väcker sig i Asien, Afrika och Sydamerika, kan man säga. Men i västvärlden har vi haft gigantiskt avfall de senaste decennierna. Det är en av orsakerna varför det blir så här. Det står ju så här. Vad står det för någonting? Jo, det står så här. Om jag tillsluter hemlen så inte regn faller. Vem är det som gör det? Ja, det är ju han. Den allsmäktige. Det är Herren själv. Han som är fader, son och helig ande, det är han som gör det. Det är inte folket vill ha med honom att göra. Det är därför hela kosmos är under förgängelsens makt. Det fungerar inte på grund av hans älsklingskapelse, det vill säga människan som är skapat i hans avbild. Så många har avfallet och gått bort ifrån. Han är inte sån så han sätter sig på sin tron och bara tittar, utan han ingriper. För att han älskar oss. Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Därför gör han sånt där. Då går vi till Nya testamentet, Matteus 6. Nu kommer vi in på ett kärt barn, nämligen pengar. Det brukar vara det. Man brukar säga så, förr sa vi så här, det sista som befrälste plånboken. Sa de förr. Och det är nog sant, kan det vara. Då står det så här, Matteus 6:24, Gud eller mammon. För observera att det finns ett slaveri som är ungefär som Egyptens slaveri, och det är slaveriet under mammon. För det är också, det är inte bara pengar och materiella saker, det är också en andemakt som håller människor i slaveri. Det är faktiskt så. Så fungerar det andevärlden. Och den här är svår, och den har en utlöpare som heter girighet. Och den kan vara ganska svår att komma åt, för den kan ofta kläs i fromma dräkter på det sättet. Ingen kan tjäna två herrar, säger Herren. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Därför säger jag, bekymra inte för ert liv. Nej. Och vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, det sår inte, det skördar inte och samlar inte i lador. Ändå föder himmelska fader dem. Är inte ni mycket värda med det? Va? Ja. Det här är ju fullständigt utmanande för den tid vi lever i nu. Va? Det är fullständigt utmanande det Jesus säger, va? I bergspredikan här. Va? Att just det, varför bekymrar jag er? Varför behöver jag? Ja, men ska man inte tänka på morgondagen? Inte, det står inte så här. Det står att ni ska inte bekymra er. Varför ska vi inte bekymra er? Vi tillhör honom. Va? Och det är han som har hand om alltihopa. Och när vi har hand om allt, han har hand om på, då lever vi i frihet. Då behöver vi inte stå och bekymra oss om allting. Och vi har haft nu den här pandemin. Den har skapat sån rädsla bland kristna människor så det är inte klokt. Den har varit en vattendelare på ett sätt. På vilket sätt har den varit en vattendelare? Jo, den har vattendelare på det sättet. Vilka lever i rädsla och vilka har tagit emot Kristi kärlek? Kärleken driver ut rädsla. Står det skrift. Jag fick själv den där berömda sjukdomen i april. Men som ni ser så har jag överlevt. Också. Och min fru också. Det var lite krångligt ett tag, men det gick över. Herren ville att vi skulle fortsätta, vår chef. Så var det med det. Och varför ville han det? Ja, det vet jag. Han vill det. Och så är det. Vill han, varför det? Annars har han tagit hem mig naturligtvis. Det gjorde han inte, utan vi ska fortsätta. Också så här, vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Ja, men det går ju. Alltså, man kan inte lägga till det. Man kan bekymra sig. Det värsta är att många människor bekymrar sig sånt som inte kan påverka. Så det är meningslöst det också. Det är faktiskt så. Det man kan bekymra sig över, det är att be i nöd för att människor ska bli frälsta som är ofrälsta. Det handlar om någonting att be. Men då ber man i nöd och inte i bekymmer. Man ber att de ska få det bästa som kan hända en människa, att ta emot Jesus och bli frälst i det eviga livet. Och få ett evigt liv med Jesus. Det är någonting annat, va? Än att bekymra sig av mina kläder och mina saker och allting som är, va? Det är faktiskt så att naken kommer jag med moders sköte, står det i jobbsboken. Naken ska jag gå i graven. Ja visst, så ser det ut. Och varför bekymra er för kläder? Se på ängens lilja och hur det växer. Det arbetar och spinner inte. Men jag säger, inte en Salomo med all sin prakt var klädd ens av det. Om nu Gud ger sådan kläder åt gräset som idag står på ängen och kastas i ugnen, mycket mer ska han då inte klä er, så lite tro ni har. Jag fick för 14 år sedan, jag hade fast tjänst i Svenska kyrkan. Allt var planerat. När semestern skulle komma, hur många timmar man skulle arbeta också. Och så upplevde Herren sa, nu ska du gå ut och gå på vattnet. Hur gör man det? Ja, man går ur båten alltså. Annars kan man inte gå på vattnet. Det är faktiskt så. Och jag tänkte, ja, vi får väl försöka tanka oss fram. Under 14 års tid har inte tankat oss fram överhuvudtaget. Han har försett. Försett hela tiden. Men varför gör han det? Ja, men vill jag få komma ut hans frihet. Mitt i silvret och guld, säger han. Det är jag som har hand om det, profeten Hagai. Bekymra inte och fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka eller vad ska vi klä? Allt detta frågar hedningar efter. Men himmel ska veta att ni behöver allt detta. Nej, sök först rik och hans rättfärd så ska det också det andra tillfalla er. Och det är det som det har varit, va? Jag själv erfarenhet av det här, att det har varit så gång på gång under de här åren, va? Jag säger inte att alla ska leva så, men vi fick ett tilltal från honom att leva så. Och det var fruktansvärt, för det var att byta kultur. Det var att ändra hela livet. Va? Jag menar, man bor i Sverige, det är alltid reglerat från vaggan till graven. Och så leva på ett afrikanskt sätt i Sverige, det är ju roligt i och för sig. Va? Men i alla fall, ja, förstår ni, det var tilltal. Då får man gå på det. Det man säger, ni kanske får ett annat tilltal som sitter här, då får man gå på det, va? Som församling, vad det än är, så får man gå på tilltalet, rema som det heter. Ett tilltal från den levande guden. Och då när vi tittar runt här i Sverige idag, på svensk frikyrklighet, så måste man ju säga att man är bunden idag. Man är bunden av mammon. Jag menar, tänk efter nu här. Vad är det för någonting? Jo, de flesta församlingar, så kallade friförsamlingar, de får alltså kommunala bidrag. Och de får statliga bidrag. Är det fritt? Frågar jag, ekonomiskt sett. Det kan ju inte vara. Det finns få frikyrkor i Sverige idag. Det är för att man är, och då blir det som i Egypten, va? Man blir alltså slav under det. Och sen säger då statsmakterna så här, ja, men nu måste ni i alla fall viga samkönare. Annars drar vi in bidrag. Då sitter man där med tvättad hals. För då har man byggt upp verksamheten, va? Kring alltså en verksamhet som bygger på hedningarnas pengar. Det vill säga skattemedel. Visa mig det stället i skriften där det finns. Att man ska leva på hedningarnas pengar i Nya testamentet. Det står att det är de troende som Herren lägger på deras hjärtan att offra för Guds rikes skull. När Paulus skriver andra Korintherbrevet så skriver han till dem att ni ska dela med. Gud älskar en glad givare, för det var sån fattigdom och svält i Jerusalem. Så därför skriver han detta, så att Kristi kropp ska dela med sig. Han skriver inte till den romerska staten. För de har inte givit ett öre heller, så det är så på den tiden. Men förstår ni, va? Vi behöver bli befriade på det här området. Vi har också teologiska skolor i Sverige, det finns undantag, det vet jag också. Men de flesta teologiska skolor, de vill ha examensrätt av staten. Att bli godkända för att utbilda pastorer i det här landet. Va? Att bli godkända för att då ska de få examensrätt av staten. Ja, och då är det en del som har fått det. Vad får de hålla på? Ja, de får hålla på med genus och normkritik. Undervisa de blivande pastorerna. Varför det? Ja, annars får de ingen examensrätt i Sverige. Så ser det ut. Och dessutom så är det på det sättet att de får inte ha böd på lektionerna. Utan det måste ske frivilligt någon annanstans. På alltså seminariet där man ska utbilda pastorer i det här landet. Så nog behövs det befrielse. Ifrån Egypten. Jag börjar där. Ifrån Egypten så att det blir en frihet. Och det är ju Guds folk som ska ge medel till de här, om man ska ha de här utbildningarna. Och det ska vara utifrån ordet. och ingenting annat. Vet ni, jag slutade för 14 år sedan då i svenska. Då hade jag 5 livförsäkringar. Jag var försäkrad så jag visste inte vad jag skulle ta iväg. Nej, men i alla fall. Jag var försäkrad genom facket, jag var försäkrad genom arbetsgivare, jag var försäkrad genom bilen. Jag var försäkrad, extra försäkrad som någon hade gett mig och så vidare. Och jag kom på det här, men jag säger inte att det är fel med försäkring. Men har man 5 livförsäkringar, då är det nog fel någonstans. Så nu har jag ingen alls. Varför det? Ja, han är där uppe, livförsäkringen. Så är det. Sen måste man ha försäkringar med gårdar och så vidare. Bilen måste jag försäkra, annars får inte jag köra. Men i alla fall, så här. Men man måste gå igenom. Varför är jag försäkrad för? Jag försäkrar för det. Jag försäkrar för att tappa nycklarna. Jag försäkrar för att tappa... jag säger inte att det är fel med försäkringar. Men till slut så är det överhopat med alltihopa. Vad tog tron vägen? Vad tog beroendet av Herren vägen i alltihopa det här? Och vi kommer in i en tid, ja, jag kan berätta, vi är redan där. Och det är en tid då vi måste vara fria. För vad då? Jo, för att Herren vill att vi ska vara fria. Och för andra människors skull behöver vara fria. Ni vet en sak, att de icke-kristna, de hedningar, de läser av oss så här. Läser av en. Och sen, ja, vi har ju, oj, ja, vi har ju sex, sen har vi det och det och det och det och sen har vi gjort det och det. Och då säger de, ja, men de lever ju precis som vi. Det läser de av direkt. Så är det. Men om jag säger så här, ja, men jag är beroende av Herre. Ja, men finns han? Ja, det är därför jag finns till. Ja, då blir det på ett helt här. Hur menar du då? Och du vet, jag inte behövs tigga. Vår familj har aldrig behövt tigga under de här 14 åren. Någonstans. Och Herren har satt åt mig på skarpet. Du får inte tigga någonstans där du kommer. Så jag får inte göra det. Jag får inte säga, jag har lite med pengar. Jag får inte säga sådana saker för honom. Han säger, jag ska förse. Och det har han gjort under 14 års tid. Jag kan avsluta med att säga, ja, så här va. Jag ska ge ett exempel, ett personligt vittnesbörd om det här med pengar och mamma. Jag har varit alltså girig förut i mitt liv. Jag var fullständigt så här, koll på allting va. Och vad är det för fel med det? Inget fel i det. Men det blev nästan en avgud i mitt liv. Det är inte fel att koll på saker och ting. Men det är alltid lätt att det blir en avgud av alltihop. Han fick befria mig. Han har sagt att det du får, det ska du också dela med dig och ge till andra. Ja. Det är inte något sånt där system, tionde hit, tionde hit, men det är i alla fall ett system som han vill ha. Och det här är, bekymrar inte för morgon, bekymrar alltså inte för morgondag, för morgon har sitt eget bekymmer. Var dag har nog sin egen plåga. Det är Jesus som säger det. Det är inte jag som säger det, Jesus säger det. Varför det? Jo, för det är så hela tiden. Vi ber också Fader vår, vårt dagliga bröd giv oss idag. Inte morgondagens bröd giv oss, utan vårt dagliga bröd. Varför det? Vi är beroende av honom här och nu, va? Och ni vet, det är helt fantastiskt, va? Herren instiftade sabbatsåret för Israels folk. Vad sjunde år, vad skulle de göra då? Ja, då skulle de vila. De skulle inte så. Han skulle ge dubbel skörd på det sjätte året. Sen skulle det inte bli för nionde år. För åttonde år skulle de äta av det som kom upp under sjunde året och självväxt. Tänk er den modern strateg som skulle leva så idag. Och sen var 50:e år, jubelåret. Då skulle allting gå tillbaka som det var 50 år tidigare. Jag vet, jag är fullständigt utmanad. Varför gjorde han så? För jag var beroende av honom. Därför skulle det inte finnas någon fattig och skulle inte finnas någon som var för rik heller. Och skördarna gav mycket skörd. Åkrarna gav mycket skörd när man skötte det här som han ville att man skulle sköta. Under de här tiderna. Och det här är, jag tror att det här är ett område som behöver befrias, vi som kristna i Sverige idag. Vi är så bundna av mammons och de reglerna och allt, mammon, alltihopa det här som finns. Va? Så vi behöver bli befriade. Och framförallt behöver församlingarna bli befriade från oket att vara beroende av statens pengar. Och även för missionsprojekt så får man bidrag från staten. Va? Det är därför det slutar med att man proklamerar Jesus. Istället blir det, borra efter brunnar. För det kan ju staten betala. Va? Och ni vet det värsta med det här att vara beroende av staten och det andra, vet du vad det är? Det är att garden sänks. Så här. Den sänks. Till slut så törs man inte säga 6:30 fall om då skulle man bli av med pengarna. Va? Och bidrag. Men det törs man inte säga så mycket. Till slut säger man ingenting. Som har något värde i sig. Va? För att direkt, och det kommer nu, det kommer på bred front. Man kommer frågasätta det ena efter det andra på församlingar och samfund som lever på bidrag. Att nu vill man att det ska rätta sig leden från statens sida. Och det främsta vapnet är då att säga, då drar vi in bidragen. Då får ni lägga ner. Och är man då som man är fullständigt beroende av det, då ligger man ju risigt till. Och så har man inte upp, är inte församlingen uppfostrad att man måste dela av det som Herren ger till Guds rik och till Guds verk. Det var ju det som började med friförsamlingarna i början. Så var det att man fick inte ett öre från staten utan det var ju fritt. Alltså man byggde missionshus, man byggde detta och det var de medel man fick av de som var troende på Jesus. På olika sätt. Ja. Och jag tror att ska vi få någonting i det här landet så är det att, jag säger inte att komma tillbaka till det, men bli befriad av det som det är nu på de flesta ställena. Va? Jag ska bara avsluta med att säga, det var den sista april så krockade jag. Ja, ni ser, det gick ju bra. I alla fall, tror jag, står ju här, märker inte det. I alla fall så var det på det sättet att jag körde in i bilen framför så att bilen blev mosad som jag satt i. Va? Och jag fick airbaggen i skallen och lite det där, svårt att få upp dörren och så var det en som hjälpte mig ut. Då. Det var ganska omtumlande där. Så upplever Herren säger, ja se nu blir det något nytt. Vad säger du? Säger du det nu? Säger jag. Sen sitter man på E6 med bilen, vad är det med dig? Ja, men du klarar ju så. Jag räddar ju dig. Mina änglar. Ja, okej då, så. Visst. Ja, du ser hur bilen ser ut, så. Ja, men du ska få en ny bil av mig. Och det har jag nu. Genom många om... Alltså många, han lovar ju det. Men intressant. Jag säger inte att det är fel, va? Men jag varken fastar eller bad. Han började direkt prata med att jag satt med en krossad bil. Sån är han. Ja. Just det. Han går inte efter något system. Jag sa det, ja, hur ska det här gå? Jo då, idag så har jag en ny, bättre bil än den jag krockade med. Men hur kan det bero på? Ja, men det är han. Det är han som gör det, va? Jag var ju inte särskilt from när man sitter där och ena glasöka och drog ut glasögon och ser ut så här allmänt tilltuff. Så är man inte särskilt from. Det kan man inte påstå heligar. Utan man undrar, vad är det här för något? Så kommer han att berätta saker och ting mitt i alltihopa. Så nu ska det bli nya tider och det ska bli nytt. Och nu ska vi göra... Ja, så är det. Jag sa åt dem, men snälla du, säger till Herren. Du är då, du kommer på det mest opassande sätt. Nej, så det gör jag väl inte. Jag är ju här nu. Så är det. Jag vet att vi får passa oss med allting. Det gäller mammon, det gäller med bön, det gäller med fasta så vi inte gör ett religiöst system av saker och ting. Vi kallar det till frihet. Frihet är att göra det han vill. Frihet är att vara fullständigt beroende av honom. Det är inte när jag känner mig heligad och när jag känner mig from som jag är beroende av honom, utan det är jämnt och ständigt. så här beroende av honom. Och det är du också. Ska veta. Varför lever vi för? För att vi ska öva oss i att bli fullständigt beroende av Herren. På alla plan. Amen. Herre, vi prisar och tackar dig. Alltså, vi kan inte nog upphöja dig, för att du är helt enorm alltså. Det är helt enormt bara det att du bor i oss genom din heliga ande. Och att du manar gott för oss och ber i oss. När vi inte ens vet vad vi ska be, så ber du som Herren, som den heliga ande vill i oss. Vi bara prisar och tackar dig för detta. Lovat var det ditt heliga namn. Jesus, jag ber om din fullständiga välsignelse över den här församlingen. Över de här träffarna som kommer nu, de här mötena där du ska bli ärad i Jesu Nazarens. Och vi ber också för vårt arma land här i Sverige också. Att du reser upp det som ska resas upp, och att det kommer att bli, att människor blir frälsta och kommer till gemenskap med dig här och blir lärjungar och efterföljare till dig. Men också oss som har varit med ett tag, att vi blir beroende av dig, Herre. Så ber vi för Israel också. Vi ber för ditt utvalda folk som nu har återvänt och återvänder hem till Kanans liv. Det utlovade landet nu, Herre. Vi prisar och tackar. Detta är det säkraste tecken på att vi lever på slutet av den här tidsåldern, Herre. Vi prisar och tackar dig för detta nu, Herre. Men vi ber också, Herre, att fler och fler där ska ta emot dig som sin kung. Att du är den utlovade Messias. I Jesu namn. Amen.